med olika människor som har fått erfara hur Gud har kommit till dem vid olika tillfällen i livet. Och idag så har vi den stora glädjen att få välkomna Caroline och Mikael Jomé till bordet. Ni är ju välkomnade i Johanneskyrkan, ni är medlemmar här. Men för den som inte känner er, Mikael, kan inte du kort bara berätta, vilka är ni? Dialekten är inte riktigt skånsk ändå.
Nej, alltså, skånska är svårt att lära sig, måste man nästan ha följt. Ja.
Vi återkommer till det. Malmö är ju en viktig tid av ditt liv. Och vi kommer dit. Men Caroline, alltså, hur länge har ni hängt ihop? Alltså, när och hur? Och när blev det vi av er två?
Och det var väl 99 vi träffades. Och gett oss 04.
Just det. Som jag var inne på i inledningen så har ju de här samtalen i advent haft fokus på hur Gud kommer till oss. Och det är ju ett mönster som man ser genom hela den bibliska berättelsen. Hur Gud kommer till Abraham, hur han kommer till Mose, hur han kommer till Maria, hur han kommer till Josef och så vidare och så vidare. Ibland i konkreta tilltal. Andra gånger genom en brinnande buske eller genom besök av änglar i drömmar på väldigt många olika sätt. Och många bär på erfarenheter av att Gud kommer till dem, kanske inte alltid på de här mest dramatiska sätten. Ett återkommande budskap som Gud förmedlar när han kommer till människor, det är att inte vara rädd. Var inte rädd, eftersom många gånger så kan Guds härlighet när den dimper ner i ens vardag både väcka förundran men samtidigt också oro. Vad är det som händer? Och när jag har suttit ner och pratat med er flera gånger så är det någonstans så att ni har beskrivit hur det på samma gång både har funnits ett skav och en frid som på något vis har följt varandra. Alltså skavet och friden. Och jag tänker då just på det här som kan väcka ovissheten och samtidigt längtan. Beskriv alltså hur har skavet och friden präglat era vägval tillsammans? Caroline? Ja. Det är faktiskt du som tydligast har pratat om skavet och friden. Ja, så att... Ja, ni fördelar ordet som ni vill, men nu har jag gjort det. Kan man säga att ni har blivit mer och mer lyhörda för att nu den här känslan, den känner vi igen, nu är det någonting på gång. Mikael, vilka är era roller i detta? Alltså, hur kompletterar ni varandra? Alltså, när ni kommer in i en sån här process, har ni samma roll eller kompletterar ni varann?
Ja, vi kompletterar varann, men inte samma roll. Jag är väl den som är kanske lite sådär lugn och stabil.
Om du får säga det själv, ja.
Vi behöver lite längre tid på sig. tar steg lite snabbare, men samtidigt så, ja, på det sättet tror jag vi kommer att göra.
Men är det så att ni båda två vid olika tillfällen är det den som kanske först har börjat bära den här känslan som sen har vuxit till, ja, ett konkret beslut? Eller är det så att det oftast börjar med Caroline som känner mer, eller hur har det sett ut?
Nej, men det tror jag. Det har vi haft olika skal, ja, olika perioder. Och så har vi burit varandra i det.
Just det, ja. Jag vet att ni har beskrivit det här att ni båda är personer som vill vara i rörelse och samtidigt få se då hur Gud både öppnar och stänger dörrar. Det är väldigt tydligt när man sitter och pratar med er. Det finns väldigt mycket rörelse i rummet. Inte att ni springer runt, men att det är väldigt livfullt. Det är väldigt uppmuntrande att sitta ner och prata med er. Malmö nämnde ni. Tidigt 00-tal så blir Malmö den plats som ni kommer att bygga ert gemensamma liv på. Hur kommer det sig att det blev just Malmö? Eftersom ni inte har rötter där någon av er.
Nej, men precis. Efter Vadstena musiken där så sökte jag till musikkonservatoriet i Köpenhamn. Så lyfte in i där, klassiskt så, och kom in. Och kände att där vill jag gå. Caroline sökte samtidigt en kammarmusikerlinje i Västerås och började studera där. Jan och beteendevetenskap i kombination. Så vi liksom skildes där, inte som i hjärtat, men fysiskt under ett år. Så att det var det som förde oss till dem över övergångarna. Sen så blev vi kvar. Jag kan inte skulle ta ett uppehåll så året kom vi fram. Och det där året det blev 18.
Ja, det var ett långt uppehåll. Men du väntar på att återuppta kammarmusikstudien i Västerås. Ja, vi får se. Ja. Men i Malmö sen då, när ni har landat där så kommer ni i kontakt med en ung växande församling som jag vet att flera här i Johanneskyrkan känner till. Församlingen United. Och det kommer att bli er första gemensamma erfarenhet av att tillhöra en församling tillsammans. Du, Mikael, du hade ju en pappa som var pastor i dåvarande missionsförbundet. Så du var väl förtrogen med frikyrklig kultur även om du hade klivit av i tonåren. Och du, Caroline, du hade befunnit dig till viss del i Svenska kyrkan men kanske aldrig riktigt haft en egen församlingstillhörighet på det sättet. Men berätta om vad mötet med församlingen United kom att få för betydelse för er. För där börjar ju en ny gemensam resa på något sätt.
Vill du ta det?
Nej, men ta det.
Ja. Nej, men det betyder allt, tror jag. Jag menar, vi hade inte suttit här idag. Livet hade säkert, med all säkerhet, tagit andra turer om vi inte hade tagit de där stegen mot kyrkan. Jag mötte en gymnasiekompis som bjöd med oss till den nystartade församlingen. Han var en del av pastorsteamet där. Och jag brukar säga att vi gick väl dit lika mycket för hans skull. Kanske mer än för nyfikenheten på kyrkan. Vi levde ett ganska gott liv utan kyrka, trodde vi på något sätt. Så. Och en aktiv tro. Men det där blev en förvandling. Ja, helt klart. Låga trösklar, ett väldigt direkt budskap som träffade oss båda. Snabbt, tror jag. Och en tillhörighet, alltså en samhörighet med människor på ett annat sätt. Så att, ja. Jag brukar beskriva det som att för mig blev det min resa tillbaka till tro. Och det gick ganska fort.
Och för dig, Caroline, så var det alltså första gången som du egentligen tillhörde en församling. Hur upplevde du det?
Jag var ganska skeptisk i början. Faktiskt. Om man kommer till frikyrka och en helt annan liturgi och ett helt annat sätt att förhålla sig. Det här var en ganska karismatisk kyrka. Men ändå väldigt lättillgänglig med mycket personliga möten och intervjuer och väldigt öppen och släppte in människor väldigt fort. Så vi fick ju fantastiska år med den församlingen till en början.
Så där lades en gemensam grund för att ändå leva i Kristi efterföljd som familj. Sen så avslutade du dina studier i Köpenhamn, Mikael, och du fick jobb på Malmö Operan. Och det kom att bli din arbetsplats under några år. Men sen var det någonting som hände framåt sommaren 2006. Då hade du jobbat på Malmö Operan i några år men landade i att du skulle säga upp dig utan att veta vad du skulle göra därnäst. Alltså, hur tänkte du där?
Ja, det kan man väl fråga sig. Nej, men där är ju tron direkt avgörande. Där kom det här väldigt tydliga skavet i hjärtsakten på något sätt, som jag gick och bar på under ganska lång tid. I takt med att vi kom in i kyrkan, vi kom till tro, vi lät döpa oss och så växte det där skavet. Så kanske tvivel på det yrkesval jag hade gjort egentligen. Och jag bad och jag var ganska frustrerad och jag tycker att Gud, nu får du vara tydlig här och visa vad beror det här på. Nu har jag lagt ner ganska många år på utbildning här. Nu jobbar jag med det som jag liksom hade siktat på och drömt om på något sätt. Men ändå kändes det inte bra. Han var inte så tydlig, vår fader. Så att det kom till en punkt när jag sa att nej, jag kan inte fortsätta så här. Så precis så blev det. Jag sa upp mig utan att veta vad jag skulle göra. Vi var ganska nygifta. Vi hade fått vår första son och ansvar och räkningar att betala. Men så blev det. Jag bejakade det där skavet.
Hur var känslan att gå hem på den semestern? Var det ju egentligen inte. Men den sommaren då? Och veta att okej.
Blandade känslor, såklart. Det var ju en slags uppgörelse med allt som jag liksom var och identifierade mig som i min yrkesroll. Och så att det var ganska tufft, men det var en process. Däremot kände jag att när beslutet var fattat, då kände jag frid. Det var skönt och jag litade också på att Gud skulle lösa det här. Det var min bön. Jag lägger mitt liv i dina händer och litar på att du har en plan för mig. Och så blev det ju också. Det hade han.
Och så är ni på Öland sommaren 2006 och så ringer telefonen. Vad handlar det om för något?
det var ju egentligen ett jobberbjudande då. Från en medlem i United som gick. Så jag hade lagt ut lite trådar förstås. Visste inte om jag skulle söka jobb eller om jag skulle studera någonting annat eller så. Men ändå sagt att jag är på jakt efter någonting sådär, under en period. Och då fick jag ett samtal från min tidigare arbetsgivare.
Och det var inget operajobb?
Inte direkt, något helt annat. Barnmissionen, en mission och biståndsorganisation med säte i Malmö. Det var ett halvårsvik som jag fick.
Med viss förlängning kom det bli?
Det blev en viss förlängning, ja. Det blev 13 år.
Och Caroline, samtidigt som Mikael då bryter upp, landar in i något nytt, börjar bli varm i kläderna i barnmissionen, så börjar du göra karriär inom ett annat företag eller institution skulle man kunna kalla. Ett företag som skulle kunna få vissa att höja på ögonbrynen. Berätta.
Men jag hade ju tagit nya vägar efter att jag slutade att spela piano, kan man säga. Eller la det på hyllan lite smått. Så jag pluggade ju till hälsoutvecklare med arbetsmiljö och ledarskap med inriktning. Och fick jobb med folkhälsan på Systembolaget. Så där jobbar jag med att utbilda personal inom ergonomi och alkohol och hälsa och risk och missbruk och sådana saker. Så jag hade en ganska bra tillvaro där också.
Och du jobbar inom Systembolaget under 5 års tid. Tills även du sen, alltså Mikael bröt upp från Malmöoperan och gick till barnmissionen. Du jobbar på Systembolaget och sen så händer någonting.
Ja, jag kände ju där var jag också var tvungen att vara i rörelse. Så att antingen skulle jag bli butikschef där eller också så skulle jag göra något helt annat. Och det här skavet sa väl att det inte var att bli butikschef på Systembolaget. Utan jag ville jobba med människor, jag ville jobba med utveckling och gärna i butik. Men hur det skulle gå ihop visste jag inte riktigt. Men då dök det upp en halvtidstjänst som butikschef på en second hand-kedja nere i Ystad var det då. Så jag tänkte, nej, men hur ska man göra nu? 100%, ja men tryggt och fast, vi vet vad vi gör, till att pendla 12 mil om dagen för ett halvtidsvick. Men där kände jag också så här, ja men det här måste jag nog göra. Så jag sa upp mig och tänkte att det här kör vi på. Och då fick jag också den här friden att ja, men det är det här jag ska göra just nu. Med förhoppning att det skulle öka då. Och det gjorde det ganska snabbt. Så att då fick jag hela ledarskapet 100% ganska snabbt.
Och hur länge kom du att vara där sen?
I Ystad och Malmöregionen totalt var det väl 6 år tror jag.
Just det. Men där står ni nu, båda två med yrken som i någon mening hade människan i fokus. Den lilla människan talar man om ibland. Ni hade två barn som, ja, de hade fötts i Malmö, de var väl rotade där. Men så kommer ni till en punkt där tanken på uppbrott återigen gör sig påminn. Och nu är det lite mer radikalt uppbrott. Nu är det inte bara att byta jobb utan faktiskt byta region. Framförallt för dig, Caroline, så var det det där skavet igen. Beskriv den processen.
Alltså skavet att inte bo i Malmö hade väl liksom funnits från att barnen egentligen kom till världen. Att jag ville bo närmare familj och föräldrar i Motala och finnas, ja, men närmare där. Men vi hade diskuterat det här ganska mycket. Att, nej, men barnen måste få gå ut skolan och vi har det så bra. Och jag trivdes jättebra med mitt jobb inom second hand och arbetsmarknadsåtgärder. Och fick liksom jobba med det jag ville. Så då hade vi uttalat, nej, men vi lägger ner det här nu. Vi kan inte gå och lyssna på det här skavet. Utan barnen får gå ut gymnasiet först. Och då har vi, ja, det var väl 6 år kvar då. Bra, då har vi beslutat det. Nu kör vi på det. Men...
Över till mig. Ja. Då fick jag det där skavet igen. Nu kom det här. Vad kan det vara då? Då? Runt 18. Ja. 18, slutet på 18. Så dök den där känslan, välbekanta känslan upp. Och tänkte, okej, okay, nu är det dags på något sätt. Vad vill du nu? Gud, vad ska vi göra? Men det var så tydligt så jag var tvungen att bejaka det där. En viss mättad kanske i mitt uppdrag också efter 13 år på barnmissionen. Jag har varit igenom en otrolig resa och utveckling där. Där den organisationen växt väldigt mycket. Och jag med den på något sätt. Och kände att ja, nu har jag nog tillfört så mycket som jag kan här. Så en mättnad och ett skav. Och då kom det. Och så började jag göra en liten utblick. Började titta lite på andra tjänster helt enkelt. Mm. Och så dök det upp en tjänst som jag tyckte var otroligt intressant och sa till Caroline, den här vill jag söka. Mm. och det gjorde jag. Och då hände...
Men jag var ju inte alls i det här skavet då, utan jag tyckte men nu har vi landat i det här. Jag är trygg, jag behöver liksom stabilitet och mår bra. Så jag var ju lite irriterad, främst på dig då, som ställde till. Vi hade ju bestämt det här nu. Men vi fick ju processa det här och prata om barnen, hur vi i så fall skulle lösa det, vad ska jag göra. Men då dyker det ju upp en tjänst som enhetschef på Myrorna som jag känner, nej, men vadå, jag får ju bara, återigen, vi behöver vara i rörelse. Jag får söka den här tjänsten och så får vi se vad det ger. Och då fick jag göra den här tjänsten i Linköping, Norrköping då. Så att då var det ju bara att ta tjuren vid hornen och inse att vi tror att vi hade en annan plan liksom för våra liv.
Och då får du det jobbet och sen dröjer det 2 veckor och så händer det någonting för dig, Mikael.
Ja, jag fick ju inte det där jobbet som jag sökte. Men vårt beslut grundade sig ändå i vår bön. Så där. Får en av oss ett nytt jobb, ja, men då ska vi röra på oss. Och Caroline fick tjänsten. Jag fick ett samtal från min nuvarande arbetsgivare, Hjärta till Hjärta, och ordförande Jörgen Ljung. Som hade hört talas om mig. Missions- och biståndsvärlden är ganska liten i Sverige. Så att jag hade lagt ut en del trådar där också förstås. Och en dag i februari så ringde han till mig. Och sen hade vi ett samtal igång under våren. Som mynnade ut i där jag är idag. Mm.
Så båda två har fått nya jobb. Och barnen jublade. Eller?
Nej. Så är det ju förstås att de inte gjorde det. Det här var knappast deras beslut. Jag har mycket känslor och mycket tårar. Vad har Linköping som Malmö inte har? Ja, det är svårt att säga. En annan dialekt. Ja.
Smaka och se, sa du.
Ja, precis. Nej, så att det var tufft förstås. Och mycket känslor där. Men, ja.
Jo, men det var det ju. Men när vi väl hade landat i det här och pratade med barnen. När vi är rörelse och lyssnar på Gud och liksom finns tillgängliga för hans plan så går det väldigt fort. Så det här var ju, vi pratade med barnen i mitten av december och jag började jobba i mars.
Just det.
För jag behöver ju lite längre tid på mig, och det vet Gud. Så att jag fick ju då börja lite tidigare och akklimatiserade mig innan familjen kom upp i juni. Så det är också väldigt tydligt att han känner mig väldigt väl.
Så landar ni i Linköping som hel familj och börjar ganska omgående ändå, får man säga, söka en ny församlingsgemenskap. Det är del av att landa på en ny plats. Och ni är runt i några olika församlingar. Och sen en söndag så dök ni upp här i Johanneskyrkan. Hur var upplevelsen av det? Någonting måste ju ha hänt uppenbarligen eftersom ni är här nu.
Men... precis, någonting har hänt. Nej, men vi klev in här genom portarna utan att veta så mycket egentligen. Utan visste att kyrkan fanns, församlingen, och att det var gudstjänst nu. Och möttes direkt av Ulrika Dahl i dörren. Som bara såg oss, kom rakt fram till oss och sa: hej, välkomna hit. Så roligt. Och liksom på ett väldigt naturligt sätt sög in oss. Det var ju jättehärligt. Och jag tror att vi delade den känslan att när vi var med under gudstjänsten också kändes det väldigt gott, väldigt autentiskt, väldigt nära. Här kunde vi bara komma som vi är, inte i några roller sådär, utan som människor bara. Så det kändes väldigt gott, väldigt snabbt. Faktiskt.
För det var ju samtidigt rätt så märklig period ni kom in i. Ni kom ju in inte så långt innan den stora lockdownen drabbade och lamslog samhället när Johanneskyrkan gick över till 28 veckor av Zoom-gudstjänster. Men ändå så kan jag ju se, som var med varenda en av dem, att ni var ju bland de mest trogna under den här tiden. Men var det inte konstigt att börja närma sig? Klart, ni hade träffat en husförsamling, så ni hade ändå ett visst socialt kontaktnät, men ändå att fira gudstjänst via Zoom, Carolina, så när man ska lära känna en församling lite mer. Var inte det konstigt?
Jo, fast vår husgrupp var ju så fantastisk. Ja. Och det kändes verkligen som vi landade helt rätt. Och kände oss jättevälkomnade. Och hade vi inte gjort det hade det varit annorlunda. Men husgruppen betyder jättemycket för oss. Och
bara någon vecka,
va? Vi var här på söndagen och så var vi inbjudna till husgrupp på onsdagen. Ja, okay. Och sen har vi fortsatt att gå i den gruppen. Vilket är jättehärligt. Sen är det lite svårt att vilka man har sett live och vilka man har sett på skärm. Så att,
ja. Nu har ni bott några år i Linköping. Du är kvar på Hjärta till Hjärta, Mikael. Du, Caroline, har gjort ytterligare ett uppbrott bara under de här få åren. Vad var det som hände där?
Nej, men jag jobbade på Myrorna i Linköping och Norrköping som enhetschef och tyckte det var ett jättefantastiskt jobb. Man jobbar väldigt mycket med att motivera människor och utveckla dem. Men fick gå direkt in i en omorganisation som liksom planade ut lite det. Jag kanske hade på mitt hjärta att hjälpa människor framåt som står långt från arbetsmarknaden och... ja, men få följa dem och vara en lite mjukare arbetsgivare. Så jag saknade kanske den här kopplingen till, ja, men som Frälsningsarmén, ett samfund så. Och då utannonserades det en tjänst som verksamhetschef på EFKs second hand-butiker. Ge för livet second hand. Och då tänkte jag att jag söker den. Där är hjärtat. Och fick den. Så nu har jag liksom både ett jättemeningsfullt arbete och jobbar med människor som också delar tro, vilket är fantastiskt.
Så hela er berättelse av uppbrott och av nya erfarenheter låter ju både uppmuntrande och självklar när man får höra. När man sitter ner med att men det blev så här och det löste sig och det öppnade sig och... att de skav som ni har känt har, de har följts av en väldigt påtaglig frid. Och när det beskrivs så, då kan det ju låta, men vad enkelt ert liv låter. Är det alltid så enkelt?
Nej, det är det inte. Jag är som sagt, jag behöver trygghet och stabilitet. Men någonstans när man lever med Gud och vi lever tillsammans så nära, så har vi lärt oss att vi måste lyssna på det där. Det är någonting som vi tror att Gud kallar oss till. Att det här har vi någonting att erbjuda och vi kan vara den plattformen där han tror att vi kan verka som bäst. Så efteråt så kan man känna, ja, men man ser ju det här mönstret och blir nästan lite full i skratt. Mina drömmar av packande till exempel återkommer och sen så blir det frid, slutar jag packa. Så det är liksom så här grejer man märker, att Gud är väldigt konkret och talar till mig på det sättet jag behöver. Och likaså till dig.
Alltså, bara för, ja, vi pratar mycket om just det där att vara i rörelse. Alltså, ja. Enkelt är det ju inte. Man måste ju ta steg själv. Inte sitta och vänta på att det ska ske, tror jag. Mm. Och det är klart, som människor så de flesta av oss söker trygghet. Vi vet vad vi har på något sätt. Man vet inte vad man får. Det är ju klassiskt. Mm. Men vi har nog vågat vara i rörelse. Och jag tror också att... ja. Det har inte varit lätt då, men i efterhand helt klart har det visat sig så. Just det.
Och nu är ni här, som sagt, på Hjärtat Hjärta, på Ge för livet. Ni är medlemmar i Johanneskyrkan och vi hoppas, tror och ber att det inte ska bli plötsliga uppbrott så att ni lämnar oss inom 2 år. Utan, nej. Vi hoppas att vi får fördjupa vänskapen och jag undrar, vad ser ni eller vad drömmer ni om framöver? Både utifrån de platser ni befinner er på, men också som del av en församling som ni ändå har landat in i med båda fötterna.
Jag drömmer om ett förändrat samhälle och att kyrkan, är övertygad om, spelar en väldigt viktig och stor roll i det här. Vi har ju stora samhällsutmaningar, vi ser ökande klyftor. Det kommer inte att leda till något gott, redan nu ser vi stora utmaningar. Även om man kanske får ta en del av den politiska retoriken med en nypa salt. De där utmaningarna måste vi möta. Som människor, som kyrka, som organisationer på olika sätt. Hitta de plattformarna. Sverige ser annorlunda ut idag än för bara 10-15 år sedan. Vi har gått igenom en stor förändring. Det måste vi acceptera. Det handlar ju om att någonstans möta våra egna fördomar, tänker jag. Våga se människor igen. Jag menar också att vi har ju blivit mer... Ja, vi lever ju ett hyperindividualistiskt samhälle. Liksom. What's in it for me på något sätt. Det där måste vi också komma ifrån. Det är vad jag hoppas och drömmer om att vi ska få se så småningom. Återupptäcka människomötet. Både mellan varandra så här. Kyrka, samhället, majoritetssamhället. Men också mot minoritetssamhället. Så det tror jag... Du uttrycker det nog på ett annat sätt, men hjärtat tror jag vi båda bär för det där med i människomötet. Och kanske de som, eller absolut de som är allra svagast, mest utsatta. Att möta dem, få vara en utsträckt hand fortsatt. Vara inkluderande. Mm.
Mm. Vad säger du, Caroline?
Jo, men vi uttrycker det på olika sätt, men det är ju det som är essensen i hur vi vill... Ja, men verka i arbetslivet, att vi faktiskt har hjärtat för människor som står långt från arbetsmarknaden och liksom kan få in dem i ett samhälle och att det ska vara en naturlig del. Vi ser fler och fler som jobbar mer professionellt, mer att man ska tjäna pengar själv, medan vi kan se att det finns inte riktigt plats för de här människorna som faktiskt har det väldigt tufft. Och låt oss vara den platsen där människor får komma liksom och känna gemenskap och trygghet och det är ett lite lättare steg att ta än att gå till en kyrka först. Nu pratar jag second hand-butiker främst och du mission. Men var den plattformen som är lite enklare för människor att ta sig till. Och att vi får vara den missionella platsen. Ja, man erbjuder gemenskap, samtal, skratt, gråt. En naturlig del av livet.
Det ni beskriver, hur kan församlingen bli en mer... integrerad del av det? För jag tänker att det jag hör när jag pratar med er, det är att det här hjärtat finns inte bara på era arbetsplatser, utan att det här är ju någonting, alltså att livet är ytterst ett vävt i ett stycke. Alltså hur ser ni att, vad ser ni i den här miljön som skulle kunna vara en kontaktpunkt till det ni beskriver?
Jag har ju en butik i Norrköping bland annat. Där har de en församlingsplantering i våra butiker, eller i våran butik på kvällstid. Vilket gör att de också har husgrupp, de möts som vi gör i hemgrupper. Men de har också en torsdag i månaden, tror jag det är, som de ses i butiken och jobbar fysiskt. Och det är också handlingskraft att det blir ett helt annat typ av samtal och det är lättare att ta med grannen. Vi ska jobba på second hand, men det är där vi liksom kan vara medmänniskor och ta de här samtalen som är lite tuffa och som människor inte är vana vid. Och det tycker jag att vi har som kyrka. Det är en liksom lätt väg in att lära känna människor som inte har det så naturligt att komma till kyrkan.
Vill du lägga till någonting, Mikael?
Nej, men jag tror att vi alla måste pröva våra hjärtan. Så, i det, vad kan jag göra för någon? Se lite grann hur vi lever. Vi lever, vi har mycket i våra liv, det har vi alla. Med aktiviteter och arbete och karriärer och barn och sådär. Men ja, jag tror att de flesta har plats för någon mer. Jag tänker att man kan vara medvandrare, ett möte. Det som sker på språkcaféet här till exempel är ju jättebra. Men vad händer efter de där 2 timmarna? Liksom? Kan man fortsätta på något sätt och vara just en medvandrare på olika sätt? Lite så. Ja. Kyrkan kan också, här tänker jag, en underbar lokal. Och här har ju varit och är nog en del aktivitet. Jag tänker på Crossroads och sådär. Men som tonar ner. Men mer aktivitet, låt det här få vara ett öppet rum och en mötesplats på andra sätt. Det tror jag också.
Ja, det är, som jag sa i inledningen, det är oerhört uppmuntrande, inspirerande att träffa er och prata med er. Och jag tänker det kanske faktiskt, du som är här kanske har upplevt det som ni har beskrivit av ett skav i vissa skeden i livet. Som vi har rätt i att vara lyhörda för. Och jag skulle vilja uppmuntra er att hugga tag i Caroline eller Mikael. Alltså, ta en lunch, snacka. Ifall det finns någonting i det som de har berättat som väcker någon liknande längtan i dig. Det är fantastiska personer att gå i lag med. Så det skulle jag verkligen vilja uppmuntra oss var och en. Om inte annat så får ni en trevlig stund, det kan jag lova. Så jag vill tacka er för att ni har delat den här berättelsen. En berättelse om att vara i rörelse och där Gud är den som får öppna och stänga dörrar. Samtidigt ett vittnesbörd hur Gud är den som har kommit till er och som har vandrat med er och i er genom allt. Så stort tack. En applåd tycker jag är på sin plats. Och vänta, vänta. För innan vi helt släpper ner er så skulle jag vilja be för er. Det har jag inte frågat innan, men jag hoppas det är okej. Ja. Så låt oss be. Tack Jesus för att du är den som sänder och du är den som förser. Jag tackar dig för hur du har sänt Caroline och Mikael till Linköping och till Johanneskyrkan. Jag tackar dig för den gåva som de är. Hur deras liv får vara ett bland många vittnesbörd, men ett viktigt vittnesbörd som påminner om hur du rör vid människor, hur du kallar till uppbrott, men hur du också har en väg vidare. Jag ber verkligen att de ska få känna fortsatt fördjupad gemenskap. Jag tackar dig för goda möten som har gjort att de har välkomnats in i gemenskapen. Och jag tackar dig för att vi får ta emot dem som gåvor, liksom att de får ta emot församlingen som en gåva in i sina liv. Så Herre, tack för att du är den som är församlingens huvud och vi är lemmarna som tillsammans får komplettera och tillsammans får skapa den plats där alla slags människor får möta din barmhärtighet. Vi ber så i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Varmt tack ännu en gång. Och nu fortsätter vi vår gudstjänst i tillbedjan så vi får ställa oss upp igen och stämma in i sångerna.